Praise the Lord.
Prisa Herren.
David said, let everything that hath breath praise the Lord.
David sa att allting som har anda prisa Herren.
I think that we should learn what it means to praise God.
Jag tror att vi borde lära oss vad det innebär att prisa Herren.
We'll save that for another time though.
Vi ska säga det ännu en gång.
Turn with me tonight to the book of the Gospel of St. John.
Gå med mig nu till Johannes evangeliet.
Chapter 12.
Det tolfte kapitlet.
We're going to read beginning at verse 20.
Och vi ska börja med att läsa från vers 20.
There were certain Greeks among them that came up to worship at the feast.
Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker.
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa, Herre, vi vill gärna se Jesus.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, we glorify your name tonight.
Far, vi upphöjer ditt namn i natt, ikväll.
Father, let everything that's said in this service tonight be that which glorifies you.
Att allt det som sägs ikväll kommer att förhärliga dig.
Cause us to speak only that which is truly that which your spirit seeks to say tonight.
Låt oss enbart säga det som sannligen är det som din heliga ande vill att vi ska säga ikväll.
And God, open the ears of those who hear.
Och öppna öronen på dem som hör.
And above all, glorify your son.
Och överallt, låt din son bli förhärligad.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
The message that I'm preaching tonight.
Budskapet som jag ska förkunna ikväll.
Is really the end of the message I preached this morning.
Är egentligen fortsättning eller avslutning på det budskap som jag förkunnade i förmiddags.
I preached this morning about Elijah and Elisha.
Jag förkunnade i förmiddags om Elia och Elisa.
How many of you know who Elijah and Elisha were?
Hur många känner till Elia och Elisa?
Well, that's great.
Ja, det är storartat.
A lot of people don't.
Många gör inte det.
I heard a man say one time.
Jag hörde en gång en man som sa
that Elijah and Elisha were husband and wife.
Att Elia och Elisa var man och hustru.
And he's the same fellow that said Sodom and Gomorrah were husband and wife.
Och det var samma man som sa Sodom och Gomorra var också gifta med varandra.
And he talked about poor Paul going off and leaving his son Timothy all by himself.
Och han pratar om att stackars Paulus som stack iväg och lämnar sin son Timothy efter sig.
And taking his wife Silas with him.
Och tog sin fru Silas med sig.
He was really confused, wasn't he?
Han var verkligen förvirrad, eller hur?
Elijah and Elisha.
Elia och Elisa.
The name Elijah.
Namnet Elia.
It means God is God.
Betyder Gud är Gud.
The name Elisha.
Namnet Elisa.
It means God is his salvation.
Betyder Gud är hans frälsning.
And we're dealing with a parallel.
Och vi behandlar här en parallell, talar om en parallell.
Between God and the church.
Mellan Gud och församlingen.
God is God, isn't he?
Gud är Gud, eller hur?
And the things that we have seen in this passage.
Och det som vi har sett i det här avsnittet.
When we left Elijah and Elisha this morning,
när vi lämnade Elia och Elisa i förmiddags,
they were at the place where Elisha has asked Elijah for the double portion.
Så hade vi var de i det stället där Elisa hade bett Elia om en dubbel arvslott.
And the prophet Elijah is taken up into heaven by a whirlwind.
Och profeten Elia rycks upp i himlen av en eldsvagn.
And the mantle of Elijah comes back to the ground.
Och Elias mantel kommer ner tillbaks till marken.
Now the subject that I'm preaching on,
ämnet som jag talar över,
is God's formula for true spirituality.
Är Guds formel för sann andlighet.
There's a lot of concepts of what being spiritual is.
Det finns många uppfattningar om vad det innebär att vara andlig.
I went to a church many years ago.
Jag gick till en kyrka för många år sedan.
And they thought that being spiritual was the way that you dressed.
Och de trodde att vara andlig, det var det sätt man klädde sig på.
And they dressed in, you know, very strange looking clothes.
Och de klädde sig i många väldigt konstiga kläder.
They had very long clothes down to the floor.
De hade många mycket långa kläder som räckte ända ner till marken.
And long sleeves.
Och långa ärmar.
And long hair.
Och långt hår.
And long tongues.
Och långa tungor.
Yes, long tongues. That's what I said.
Vad det är så.
You know, the tongue didn't make them very spiritual, did it?
Tungan gjorde dem inte speciellt andliga, eller hur?
They were always talking about each other.
De pratade alltid om varandra.
And that's not very spiritual, is it?
Och det är inte speciellt andligt, eller hur?
One of the ladies came to the pastor.
En av damerna kom fram till pastorn.
And she'd been talking about everybody in church.
Hon hade pratat om alla i församlingen.
And she said, "Pastor, I'd like to put my tongue on the altar."
Hon sa, "Pastor, jag skulle vilja lägga min tunga på altaret."
And he said, "I don't think it's going to fit."
Och pastorn sa, "Jag tror inte den kommer att passa."
The altar is only 5 meters long.
Altaret är bara 5 meter långt.
Well, let's go back to Elijah.
Låt oss gå tillbaka till Elia.
Elijah is taken up into heaven.
Elia lyftes upp i himlen.
The mantle of Elijah comes back to the earth.
Och Elias mantel kom tillbaks till marken.
And Elisha takes off his own clothes.
Och Elisa tar av sig sina egna kläder.
This is in 2 Kings chapter 2 if you'd like to.
I andra konungaboken kapitel 2.
Read it later.
Om du skulle vilja läsa det senare.
And he takes his own clothes and tears them in half.
Han tar sina egna kläder och river dem i två delar.
And then he puts on the mantle of Elijah.
Och sen tar han på sig Elias mantel.
And he goes to the river of Jordan.
Och han går till Jordanfloden.
And he smites it with the mantle of the Elijah.
Och han slår med Elias mantel.
And he said, "Where is the Lord God of Elijah?"
Och han säger, "Var är Herren Guds, Elias Gud?"
And the river parts this way and that way.
Och floden delar sig åt ena och andra hållet.
And he walks over the river, you know, supernaturally.
Och han går tvärs över floden på ett övernaturligt sätt.
And there's a bunch of people watching all of this.
Och det är en grupp av människor som tittar allt här på det här.
They're called the sons of the prophets.
Och de kallar dem profetens söner kallas de för.
And they see Elijah coming.
Och de ser hur Elisa kommer.
And they say, "Here comes Elijah in the spirit of Elijah."
Och här säger de, här kommer Elisa i Elia ande.
Now, I want to bring this into focus for us tonight.
Jag skulle vilja fokusera vårt intresse på det här ikväll.
We're going to give you just very quickly a synopsis of what we've already talked about.
Först ska vi göra en kort sammanfattning av vad vi redan har talat om.
There were many of you that were not here this morning.
Det var många av er som inte var här i förmiddags.
Elisha was minding his own business.
Elia tog hand om sina egna angelägenheter.
Before all of this got started,
innan allt det här hände,
he was minding his own business.
Så brydde han bara sig om sina egna angelägenheter.
He was plowing with 12 yoke of oxen.
Han plogade med 12 oxpar.
And the mantle of this great man of God reached over and brushed him.
Och denna stora gudsmans mantel sträcktes ut och berörde honom.
And that's all it took.
Och det var allt det var det enda som behövdes.
He killed his oxen, burned his plow.
Han dödade oxarna och eldade upp plogarna
and began to follow Elijah.
Och började följa Elia.
Now, if you've ever been touched by God, you might understand what Elisha felt.
Om du någonsin har blivit berörd av Gud, så tror jag att du förstår vad Elisa kände.
That real touch of God in your life.
Det verkliga beröringen av Gud i ditt liv.
He forsook everything in the world and everything he loved.
Han avstod från allt han ägde och allt han älskade.
And the last verse of that chapter.
Och den sista versen i det här kapitlet.
That's 1 Kings 19.
Första Konungaboken 19.
It says, and Elisha arose and ministered unto Elijah.
Så står det att Elisa reste sig upp och betjänade Elia.
And if we're ever going to get anywhere with God, we're going to have to learn to be a servant.
Och om vi någonsin ska lära oss att komma någon vart med Gud, så måste vi lära oss att bli tjänare.
He was a servant unto the Lord.
Han var en Herrens tjänare.
Now I'm not going to try to preach this morning's message over again.
Jag tänker inte predika förmiddagens budskap en gång till.
There are 2 hours of tapes on that already.
Det finns redan 2 timmars band inspelat på det.
But I just want to show you where we're coming from.
Men jag skulle bara vilja visa var vi kommer någonstans ifrån.
The next time we see him is in 2 Kings chapter 2.
Nästa gång vi ser honom så är det i andra konungaboken kapitel 2.
And we pick them up at the town of Gilgal.
Och vi ser där hur de är på Gilgal, berget Gilgal.
Gilgal means a place of rolling.
Gilgal betyder en plats, place of
rolling, like rolling hills, just gentle rolling up and down hills.
Ett gungande, rullande, en plats som rullar.
It's a type of our first experience in the Lord.
Det är den första erfarenheten med vår första erfarenhet med Herren.
Most Christians when they come to the Lord, they're up and down, back and forth all the time.
De flesta som möter Gud, de är på det sättet att de är upp och ner och fram och tillbaka hela tiden.
Gilgal was the first place that the Israelites came when they crossed the Jordan after they had come out of the land of Egypt.
Gilgal var det första stället som israeliterna kom till efter de hade lämnat, när de kom in i utlovade landet från Egypten.
It represents our first relationship with God.
Det representerar vår första relation med Gud.
Then they go to Bethel, which is the house of God.
Sen går de till Betel, vilket betyder Guds hus.
And we learned some mighty good things about Bethel this morning.
Och vi har lärt oss en hel del intressanta saker om Betel nu i förmiddags.
It is the house of God, but it is a place of God's revelation.
Det är Guds hus och det är också en plats där Gud uppenbarar sig.
And there's some good things there. Go read, hear the tape. I said, I don't want to preach
det
it again.
Det finns en hel del fina saker där. Jag rekommenderar att skaffa bandet.
And finally, after going to Jericho and to Jordan, they wind up across the wilderness, into the wilderness.
Och slutligen när de har kommit förbi Jericho och till lämnat Jordan, så kommer de ut i vildmarken, ödemarken.
All of these things represent something in our walk with God.
Alla dessa platser representerar något i vår vandring tillsammans med Herren.
We are seeing a journey to spirituality.
Vi ser en resa fram till andlighet.
Now, let me show you what that has to do with our scripture tonight.
Låt mig visa vad det har att göra med vår bibelställe ikväll.
These things are very deeply related.
De här olika sakerna är mycket starkt sammanbundna.
What Elisha did with the mantle of Elijah,
det som Elisa gjorde med Elias mantel,
is a type of what Jesus says to his disciples right here.
Är en förebild på vad Jesus gjorde med sina lärjungar.
In John the 12th chapter,
Johannes 12,
this is just before Jesus died.
Alldeles precis innan Jesus dog.
In the 11th chapter of John,
i 11:e kapitlet i Johannes,
is the story of Lazarus.
Så har vi berättelsen om Lazarus.
And you will find after Christ raised Lazarus from the dead,
och du kommer att se att efter det att Jesus uppväckte Lazarus från de döda,
it was in the last few weeks of Jesus's ministry.
Det var några av Jesus sista veckor av tjänst.
And so from the 12th chapter of John onward,
så från det 12:e kapitlet Johannes och framåt,
it is the last few days of Jesus's life.
Så är det de sista få dagarna av Jesu liv.
Now the disciples came to Jesus.
Lärjungarna kom till Jesus.
You know, Philip, the Greeks, these Greek people came to Jesus. or to Philip.
Philips, de här grekerna, de kom fram till Filippos.
And they said, we want to see Jesus.
Och de sa, vi vill så gärna se Jesus.
And so Philip went and told Andrew.
Så Filippos gick och talade om det för Andreas.
And Andrew and Philip went and told Jesus.
Och Andreas och Filippos gick och sa det till Jesus.
Jesus, there's some people out here that want to see you.
Jesus, det är några här ute som vi skulle vilja träffa dig.
Now, if you have your Bibles.
Nu om ni har era biblar med er,
we're going to pick up right from that verse of scripture.
Så ska vi börja utifrån det bibelstället.
It says, and Jesus answered them, saying.
Och det står att Jesus svarade dem och sa,
the hour is come.
Tiden har kommit, stunden har kommit.
That the Son of Man should be glorified.
Då människosonen skall förhärligas.
And then he says, except a grain of wheat falls into the ground and dies, it abides alone.
Och sen säger han, sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden dör, och dör blir det ett ensamt korn.
But if it dies, it brings forth much fruit.
Men om den dör, ger det rik skörd.
Then he says, he that loveth his life in this world shall lose it.
Och sen säger han, den som älskar sitt liv förlorar det.
And he that loses his life shall keep it.
Men den som så förlorar sitt liv i denna världen, han ska rädda det.
Now that's quite an answer, isn't it?
Ja, det, vad är det för svar egentligen?
Philip has come to Jesus.
Filippus har kommit till Jesus.
Jesus, somebody wants to see you.
Jesus, någon vill se dig.
And Jesus answers them.
Och Jesus svarar dem.
The hour is coming, I'm going to be glorified.
Stunden har kommit och jag ska förhärligas.
Now if somebody came to me,
om någon kom till mig,
and said, Brother Potter, someone wants to see you.
Monsieur Potter, någon skulle vilja träffa dig.
If I had time to see them, I would say, well, you know, bring them to me.
Och om jag då hade tid att träffa dem skulle jag säga, ja men ta hit dem då.
Or if I didn't, I would say, you know, I'll have to talk to them later.
Men om jag inte hade haft tid skulle jag säga, ja tyvärr måste jag nog prata med dem lite senare.
But Jesus doesn't say that.
Men Jesus säger inte det.
He says, the hour has come, the Son of Man should be glorified.
Han säger, stunden har kommit och människosonen måste förhärligas.
In John 17,
i Johannes 17,
Jesus prayed,
så ber Jesus,
and said, Father, return me to the glory which I shared with you before the world began.
Och så säger han, och fader, för mig tillbaka till den härlighet som jag hade innan världen skapades.
What is Jesus saying then?
Vad säger då Jesus?
He's saying, Philip, I am going back to be with the Father in glory.
Jo, han säger, Filippus, jag ska gå tillbaks till min fader för att vara tillsammans med honom i härlighet.
I'm going back to be with my father.
Jag kommer att gå tillbaka för att vara tillsammans med min far.
And then he says, I want to share, I want to show you something, Philip.
Och så säger han, Filippus, jag skulle vilja visa dig någonting.
If you have a seed,
om du har ett vetekorn.
A seed has within it two different kinds of life.
Ett vetekorn har två olika sorts liv i sig.
It has the life that created it to begin with.
Det har det liv som skapade det till att börja med.
And then inside of it there's another life.
Men inuti det så finns det ett annat liv.
In the very heart of the seed there's another life.
I vetekornets hjärta finns ett annat sorts liv.
Now if you keep the seed,
om du behåller vetekornet,
or you can see it,
då kan du se det.
Then the inner life is never seen.
Men det inre livet kommer aldrig synas.
But if you put that seed in the ground,
men om du lägger det vetekornet i marken,
and you can't have it anymore,
då kan du inte ha det vetekornet i din hand längre.
But then the life that's inside,
men då kommer det inre livet i kornet,
that life that you can't even see inside of it,
det livet som du inte ens kan se med dina ögon,
begins to come forth.
Då kommer det att komma fram.
Now Jesus wasn't talking about himself.
Jesus pratade inte om sig själv.
He then says, he that loveth his life in this world shall lose it.
För han säger att den som älskar sitt liv i den här världen kommer att förlora det.
But he that hateth his life shall keep it.
Men den som hatar sitt liv kommer att få behålla det, kommer att vinna det.
What is Jesus trying to tell us?
Vad försöker Jesus säga till oss?
Let me put it very simply to you.
Låt mig säga det så enkelt som möjligt.
They have come and said, Jesus, somebody wants to see you.
De hade kommit till Jesus och sagt, Jesus, någon vill träffa dig.
Jesus says, I'm not going to be here very long.
Jesus säger, jag kommer inte att vara här speciellt länge.
But I'm going to tell you something, Philip.
Men jag skulle vilja berätta någonting för dig, Filippos.
If you are willing to lose your life,
om du är beredd att förlora ditt liv,
If you're willing to lay your life down for me,
om du är beredd att lägga ner ditt liv för mig,
then you're going to find something very wonderful happening.
Då kommer du att upptäcka någonting fantastiskt som kommer att inträffa.
You see, Jesus had told his disciples, "I'm with you, but I shall be in you."
Jesus sagt, jag kommer inte att vara med er, men jag kommer att vara i er.
Now he's telling Philip something very wonderful.
Nu säger han till Filippos något fantastiskt.
He's saying, not only am I going to be in you, I'm going to live through you.
Det är inte bara det att jag ska vara i er, men jag kommer att leva igenom er.
And the world can still see Jesus.
Och världen kan fortfarande se Jesus.
By seeing Jesus in you.
Genom att se Jesus i dig.
Now this is what we find when Elisha picks up the mantle.
Det är det här som vi upptäcker när Elisa tar upp manteln.
He takes his own mantle and he rips it off.
Han tar bort sin egen mantel och river sönder det.
Why didn't he just take it off and save it for later?
Varför tog han inte bara av det för att spara det för lite senare?
He doesn't do that, does he?
Men det gör han inte, eller hur?
It says he tore it in half.
Det står att han rev det i två delar.
He was tired of that old mantle.
Han var trött på den gamla manteln.
And he put on the new mantle.
Och han satte på sig den nya manteln.
And it is a type of something.
Och det här är ett exempel, en bild, förebild för något.
It is a type not just of the Spirit of God.
Det är en förebild inte bara av Guds heliga ande.
It is truly the Spirit of God, but it's a type of more than that.
Ja, visst, en förebild för en helig ande, men det är också en förebild för något mer.
It's a type of putting on the very life of Christ.
Det är en förebild över att ta på sig Kristus eget liv.
That Christ may be seen within us.
Så att Kristus ska bli synlig i oss.
If you would turn with me to the book of Colossians.
Om du vänder Bibelns blad med mig till Kolosserbrevet.
The third chapter.
Det tredje kapitlet.
We're going to read just a few verses here.
Så ska vi läsa några verser här.
Verse 8.
Vers 8.
But now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filth, the communication out of your mouth.
Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ut ur er mun.
Now notice he said put off these.
Lägg märke till att han säger ni måste lägga bort.
Verse 9.
Vers 9.
Lie not to one another, seeing that you have put off the old man with his deeds.
Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor.
And have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created it.
Och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.
Verse 12.
Vers 12.
Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering.
Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Verse 14.
Vers 14.
And above all these put on charity, which is the bond of perfectness.
Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.
Now he's telling us to put off something and put on something.
Han talar om för oss att vi ska lägga bort någonting och vi ska ta på oss någonting, klä på oss någonting.
I want to deal with something for just a little while this evening.
Jag skulle vilja ta lite tid för en viss sak just ikväll nu.
Something that God's people have never really grasped or retained.
Någonting som Guds folk egentligen aldrig har fattat eller tagit till sig.
Most of God's people have the idea that Jesus saved us to be good people.
De flesta de har uppfattningen att Gud frälst oss för att vi skulle vara bra människor.
If I was to tell you tonight that that's not the case, would you believe me?
Och om jag skulle säga det ikväll att det inte är fallet, skulle ni då tro mig?
I've had a real problem with the Lord.
Jag hade ett verkligt problem med Herren.
I kept trying to be good.
Jag försökte vara god.
And he kept trying to show me that I couldn't be.
Och han höll på att försöka bevisa för mig att jag inte klarade av det.
I really struggled with this thing.
Jag kämpade verkligen med det här.
I really tried to be a nice guy.
Jag försökte verkligen vara en trevlig grabb.
And I really put some effort into this thing.
Jag satsade verkligen på det här då.
And every time I thought I had something right,
och varje gång jag trodde att jag hade gjort någonting rätt,
I found I was wrong.
Så upptäckte jag att jag hade fel.
One day somebody did something to me that was very wrong.
En dag gjorde någon mot mig som var väldigt fel.
They cheated me out of some money.
De lurade mig på pengar.
And at first I was very aggravated about it.
Och först var jag väldigt upprörd över det här.
And then I thought, well, the scripture says I'm supposed to turn the other cheek.
Och sen tänkte jag, men skriften säger att jag borde ju vända andra kinden till.
So I turned the other cheek.
Så jag vände andra kinden till.
I went back to the man and done business with him.
Och jag gick tillbaka till mannen och gjorde upp med honom.
And when I drove away from there,
och när jag åkte iväg därifrån,
I went right straight to my house.
Så åkte jag direkt hem till mitt hem.
And looked in the mirror.
Och tittade i spegeln.
And I said, mirror, mirror on the wall.
Och sa, spegel, spegel på väggen där.
Who's the most spiritual of us all?
Vem är den mest andliga av oss alla?
I really thought I had done something.
Jag trodde verkligen att jag hade gjort någonting.
I had turned the other cheek. I was getting spiritual.
Jag hade vänt andra kinden till. Jag höll på att bli andlig.
And then the Lord tapped me on the shoulder.
Och då knackade Herren på min skuldra.
He said, "What about your pride?"
Men hur är då min stolthet?
You turned the other cheek, but now you're filled with pride.
Ja, du vände andra kinden till, men nu är du full av högmod.
And if you don't think that pride is a terrible thing, I'm going to tell you something about it.
Och om inte du tror att högmod är något allvarligt, då ska jag tala om någonting för dig.
It was pride that turned the greatest angel in heaven into the devil himself.
Det var högmod som gjorde att den största ängeln i himlen blev Satan själv.
Pride is one of the main things on God's list.
Högmod är en av de främsta problemen på Guds lista.
I said, Lord, I can't win.
Och jag sa, Herre, jag kan inte klara av, jag kan inte vinna.
I thought I did what you want me to do.
Jag trodde jag gjorde det du ville att jag skulle göra.
And here I am sinning another way.
Och här är jag nu och syndar på ett annat sätt.
I turned the other cheek, now I've got pride.
Jag vände andra kinden till och nu har jag blivit högmodig.
And this thing began to bother me.
Och det här började oroa mig.
One day I began to pray.
En dag så började jag be.
And I said, Lord, I want you to help me with my weaknesses.
Herre, jag vill att du ska hjälpa mig med mina svagheter.
Anybody in Sweden have weaknesses?
Finns någon i Sverige som har svagheter?
That's what I thought.
Det var det jag trodde.
And I was praying about my weaknesses.
Och jag bad över mina svagheter.
And I said, God, I need a lot of help with them.
Och jag sa, Herre, jag behöver massor av hjälp.
And the Spirit of God spoke to me very clearly.
Och Guds ande talade till mig väldigt tydligt.
He said, son, I'm not worried about your weaknesses.
Och han sa, son, jag är inte oroad över dina svagheter.
He said, you know that you need me there.
Du vet att du behöver mig på dessa punkter.
You know that you have to have me to face your weaknesses.
Du vet att du behöver mig för att klara av dina svagheter.
Your weaknesses don't bother me, it's your strength that bothers me.
Det är inte mina svagheter som bekymrar mig utan din styrka.
My strength, Lord, what is my strength?
Min styrka, Herre, vad är min styrka?
I thought that when God saved me,
jag trodde att när Gud frälste mig,
I had two or three things that I was doing wrong.
Så hade jag två tre saker som jag gjorde fel.
But the rest of me was pretty good.
Men resten var ganska bra.
God got a bargain.
Jag började förhandla med Gud.
He didn't have to forgive me a whole bunch of things.
Han behövde inte förlåta mig en massa saker.
I wasn't doing a lot of ugly things.
Jag gjorde inte massa elaka dumma saker.
I'd quit doing most of those things already.
Jag hade redan slutat göra det mesta av de där sakerna.
And I thought God really got a bargain.
Och jag trodde att jag kunde förhandla med Gud.
I told the Lord so.
Jag sa så till Gud.
I said, Lord, I'm good at this.
Och jag sa, Herre, jag är bra på det här och det här.
And I told him how great I could be working for him.
Och jag sa hur stor jag var, vad värdefullt det skulle vara att jag kunde arbeta för honom.
But isn't that just about the idea that we have in serving God?
Är det inte ofta så som vi tänker när det gäller att tjäna Gud?
We come to the Lord and we ask the Lord to forgive us of our sins.
Vi kommer till Herren och vi ber honom förlåta våra synder.
And then we go out and try to do really good things.
Och sen går vi ut och försöker göra verkligt bra saker.
Now there's nothing wrong with doing good things.
Det är inget fel i sig att göra bra saker.
But just don't try to pass it off as the Lord.
Men försök inte att säga att det är Gud som gör det.
Because that's not the Lord.
För det är inte Herren.
Don't come to church and feel that you're more righteous than somebody else.
Kom inte till kyrkan och tro att du är mer rättfärdig än någon annan.
Because you're not.
För det är du inte.
I want to show you something about righteousness tonight.
Jag skulle vilja visa oss någonting angående rättfärdighet ikväll.
There is only one righteousness acceptable to God.
Det finns endast en enda rättfärdighet än att böja sig inför Herren.
God measured himself one day.
Gud mätte sig själv en dag.
And he made a mark.
Och gjorde ett märke.
And that mark was called righteousness.
Och det märket kallas för rättfärdighet.
And then he proclaimed.
Och sen förkunnade han, förklarade han.
I will save anybody that measures up to that.
Att jag ska frälsa var en som når upp dit till det märket.
Nobody ever made it.
Ingen klarade någonsin av det.
Romans 3, Paul says.
I Romarbrevet 3 säger Paulus.
For we have all sinned.
För vi har alla syndat.
And come short of the glory of God.
Och saknar Guds härlighet.
Now that's that mark, that glory of God.
Det är märket det där, Guds härlighet.
Now that's the mark that God's going to use on judgment day.
Det är det märket som Gud ska använda på domens dag.
Did you know that?
Visste du det?
It doesn't matter how good you are.
Det spelar ingen roll hur god du är, hur bra du är.
God's going to measure you by that mark.
Därför Gud kommer att mäta dig utifrån det märket.
There's only one righteousness that can make that.
Det finns bara en enda rättfärdighet som klarar av det.
That righteousness is of Jesus Christ.
Och det är Jesu Kristi egen rättfärdighet.
Did you know that when Jesus died for you?
Visste du att när Jesus dog för dig?
That he gave you his righteousness.
Att han gav dig sin rättfärdighet.
How many of you knew that?
Hur många visste det?
In 2 Corinthians chapter 5 in the last verse.
Andra Korinthierbrevet 5, den sista versen.
It says that he that knew no sin became sin.
Att den som inte kände synd blev synd.
That we might be made the righteousness of God in him.
Så att vi skulle kunna få bli gjorda till rättfärdighet i Gud.
In Romans chapter 5.
I Romarbrevet 5.
We find out that we were declared righteous before God.
Ser vi att vi förklaras rättfärdiga inför Gud.
But there's something about this righteousness I think you have to understand.
Men det är någonting om den här rättfärdigheten som du egentligen borde känna.
That righteousness with God is never a thing.
Att Guds rättfärdighet är aldrig en sak.
God never gave you a little box called righteousness.
Gud har aldrig gett dig en liten ask som kallas för rättfärdighet.
For you to hide somewhere in your heart.
Som du kan gömma någonstans i ditt hjärta.
Righteousness is never a thing.
Rättfärdighet är aldrig en sak.
Righteousness is a person.
Rättfärdighet är en person.
Oh, praise the Lord.
Prisa Herren.
Righteousness is a person.
Rättfärdighet är en person.
1 Corinthians chapter 1 verse 30.
Första Korinthierbrevet 1:30.
And he is made unto us. He is made unto us.
Han har skapats för oss. Skapats för oss.
He is made unto us wisdom.
Han är gjort till oss visdom.
Sanctification, righteousness.
Helgelse, rättfärdighet.
He is made our righteousness.
Han har gjort till detta för vår skull.
He is made unto us righteousness.
Det är han som har gjort till detta för oss.
Now as long as he is in my life.
Så länge som han är i mitt liv.
Then I have righteousness.
Så har jag rättfärdighet.
If he is not in my life.
Om han inte är i mitt liv.
Then I don't have any righteousness.
Så har jag ingen rättfärdighet.
You know there's a lot of God's people think that doctrine is going to get him into heaven.
Det finns många kristna som tror att lärosatser kommer att föra dem in till himlen.
Let's get the picture of it.
Låt oss måla upp det för oss.
A man comes up to the pearly gates.
En man kommer till porten och knackar.
He wants to get in.
Han vill komma in.
Saint Peter opens a window.
Saint Pierre öppnar grinden.
Can I help you?
Kan hjälpa dig.
I'd like to get into heaven, please.
Jag skulle gärna vilja komma i himlen, tack.
He passes him a test out the window.
Han ger lite ett testformulär till honom genom fönstret.
He says, take this test.
Ta den här testen.
It's doctrine, you know.
Det är lärosatsen, du vet.
If you get 70% right,
om du får 70% rätt,
you get to go in.
Så kommer du in.
I don't think it works that way.
Jag tror inte att det funkar på det sättet.
We look at the test and it has all different kind of questions.
Vi tittar på testformuläret och det har massa olika frågor.
How were you baptized?
Hur döptes du?
In water?
I vatten?
Were you sprinkled?
blev du begjuten?
Were you baptized forward or backward?
Döptes du framlänges eller baklänges?
What name was you baptized in?
I vilket namn döptes du?
Oh, there could be a whole list of questions.
Det finns en hel lång rad av frågor.
I'd hate to take it myself.
Jag skulle helst inte vilja ha de här frågorna själv, nej.
No, do you know how they let you in the pearly gates in heaven?
Nej, vet du hur de egentligen släpper in dig genom himlens port?
They do like this.
De gör på det här sättet.
They take your pulse.
De kollar pulsen.
If you're alive,
om du lever,
you get to come in.
Du kommer in.
He that hath the son hath life.
Den som har sonen har livet.
There's only one requirement to get in the pearly gates.
Det finns ett enda krav för att komma in i himlens port.
And that's to have life.
Och det är att ha liv.
And life is not a thing.
Och liv är inte en sak.
Life is a person.
Det är en person.
It is the person of Jesus Christ.
Det är Jesu Kristi person.
Now he is made unto us these things.
Han är gjord till detta för vår skull.
We don't get a gift of righteousness.
Vi får inte en gåva av rättfärdighet.
We receive his son.
Vi får hans son.
When Jesus died on the cross,
när Jesus dog på korset,
the scripture says that he died for us.
Så säger skriften att han dog för oss.
He took our place on the cross.
Han tog vår plats på korset.
And he paid our penalty.
Och han betalade vårt straff.
Because we had sinned.
Eftersom vi hade syndat.
And we died in him.
Och vi dog i honom.
That he might live in us.
Så att han kan leva i oss.
Do you know why we're called the body of Christ?
Vet ni varför vi kallas för Kristi kropp?
Because we have a new life.
Därför vi har ett nytt liv.
One life.
Ett liv.
Christ's life.
Kristus liv.
We are the body of Christ.
Vi är Kristi kropp.
In the book of Matthew chapter 5.
I Matteus 5.
Jesus said, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven."
Låt hans ljus få lysa i er så att de så ser era goda gärningar och prisar er fader som är i himlen.
Jesus in John chapter 4 and verse 1.
Johannes 4 och
the Gospel of St. John chapter 4 verse chapter 1
okay.
Verse 4.
Okay. Johannes 1 och 4.
Jesus John is writing about Jesus.
Så skriver Johannes om Jesus.
And he says, "In him was life."
Och han skriver att i honom var liv.
And his life was the light of men.
Och hans liv var människornas ljus.
We have that light in our heart.
Vi har det ljuset i våra hjärtan.
When the light of God shines into your heart.
När Guds ljus lyser in i ditt hjärta.
The very life of Jesus comes into you.
Då kommer Jesu eget liv in i dig.
And from that day on he begins to work on your life.
Och från och med den dagen så börjar han arbeta i ditt liv.
And all of these things that we find Elijah and Elisha going through.
Och allt det som vi ser att Elia och Elisa går igenom.
Is God bringing us to a very special place with him.
Är att Gud för oss till en alldeles speciell mötesplats med honom själv.
There's always that touch of God that comes into your life.
Det finns alltid den beröringen från Gud som vill komma in i ditt liv.
There's something that awakes that spiritual hunger within you.
Det är något som väcker en andlig hunger inom dig.
Where you begin to hunger and thirst after righteousness.
Du börjar hungra och törsta efter rättfärdighet.
I love those words in Matthew chapter 5.
Jag älskar de här verserna i Matteus 5.
Where it says to hunger and thirst after righteousness.
Det står att saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
It doesn't mean just to be hungry because we missed a meal.
Det betyder inte bara att vara hungrig därför att vi saknar ett mål mat.
It means that you're literally starving to death.
Det betyder att du bokstavligen svälter, är svält på svältgränsen till att dö nästan.
And when the touch of God comes to your life.
Och när Guds beröring kommer till ditt liv.
And he awakens the spirit within you.
Och vaknar upp anden i dig.
He awakens that spiritual hunger.
Så väcker han upp den andliga hungern.
That you cannot rest until you have that in your life.
Att du kan inte vila förrän du har fått detta till ditt liv.
I'm not going to go through the whole message again.
Jag ska inte gå igenom hela budskapet på nytt.
But all of this indicates something to me.
Men allt det här visar mig någonting.
That God wants to live through us.
Att Gud vill leva genom oss.
Not just in us.
Inte bara i oss.
But through us.
Men genom oss.
But as Christians we have not seen that truth.
Men som kristna har vi ofta inte sett den här sanningen.
We have thought that spirituality is trying to do the things that Jesus talked about in Matthew chapter 5.
Vi tror att andlighet det handlar om att göra de saker som Jesus talade om för oss i Matteus 5.
Jesus talked about turning the other cheek.
Han sa om att vända andra kinden till.
And going the second mile.
Gå den andra milen.
And he talked about giving to them that ask of you.
Att ge till dem som ber från dig.
If someone sues you, give them, you know, your coat and your cloak both. And
om någon stämmer dig så ska du ge dem både kläder och skor.
Blessing them that curse us and praying for them that misuse us.
Att välsigna dem som förbannar er och be för dem som missbrukar oss.
I don't know about you, but I can't do that.
Jag vet inte hur det är med er, men jag klarar inte av det.
And I don't know anybody that can.
Och jag känner ingen som klarar av det.
Now we might do it outwardly.
Vi kanske kan göra det utåt sett.
But we still violate the law of God inwardly.
Men fortfarande så bryter vi Guds lag inombords.
The sermon, we're going to go into the Sermon on the Mount tomorrow.
Vi ska gå in i bergspredikan imorgon.
The Lord willing anyway.
Om Gud vill.
And I want to share something with you from that about it is, the Sermon on the Mount is God's idea of a spiritual man.
Bergspredikan är Guds tanke när det gäller en andlig människa.
But it is also at the same time the capstone of the whole law.
Men på samtidigt är det stöttestenen för hela lagen.
Jesus made us to understand something.
Jesus gav det här för att vi skulle förstå någonting.
By the Sermon on the Mount.
Genom bergspredikan.
It's the greatest sermon ever preached.
Den mest fantastiska budskap som någonsin getts.
And he made us to understand a tremendous truth.
Och han vill att vi ska förstå en stor sanning.
He gave the law to the Jewish people.
Han gav lagen till det judiska folket.
And they said, we'll keep it.
Och de sa, vi ska hålla det.
But Jesus came to tell us something.
Men Jesus kom för att tala om någonting för oss.
That the law is impossible to keep.
Att lagen är omöjlig att hålla.
If you could keep the whole law.
Om du kan hålla hela lagen.
You would measure up to God's righteousness.
Då kommer att nå upp till Guds rättfärdighetsmärke.
But no man can keep the law.
Men ingen människa kan hålla lagen.
I may keep it outwardly.
Jag kanske håller den utåt sett.
But yet I'm going to violate it inwardly.
Men ändå kommer jag bryta den inombords.
Jesus said, you've heard it said of old. You've heard it said in the old testament.
Jesus sa, ni har hört att det är sagt i gamla testamentet.
Thou shalt not kill.
Du ska inte döda.
But I say unto you, if you hate your brother.
Men jag säger till er, om du blir vred på din broder.
He's making it harder to live by now, isn't he?
Oj, nu gör han det svårt för oss att leva, eller hur?
It was already hard, now he's making it harder.
Det var illa nog förut, nu är det ännu värre.
If you hate your brother, did you know that you're a murderer?
Om du hatar din broder, vet du att du då är en mördare?
He said, you've heard it said of old, thou shalt not commit adultery.
Ni har hört att det sagt att du ska inte begå äktenskapsbrott.
But he said, I say unto you.
Men jag säger till er, säger han.
That if you look upon the opposite sex with lust in your heart, you're already an adulterer.
Att om du med åtrå tittar på en kvinna så har du redan brutit hennes äktenskap.
If you, you know, none of us here would steal tonight, would we?
Ingen skulle stjäla ikväll, eller hur?
But if we covet that which our brother has, we're a thief in our heart.
Men om vi åtrår det som vi broder har, då är vi en tjuv redan i vårt hjärta.
If we apply the truth of the law to every one of us here tonight.
Om vi tillämpar Guds lags sanning på oss allihop här ikväll.
Even after we've been born again.
Även efter vi har blivit födda på nytt.
We'd never make it.
Så kommer vi aldrig klara av det.
Because we still can't measure up.
Därför fortfarande så når vi inte upp.
This is what the law says to us.
Det är det här som lagen säger till oss.
The law is called the ministry of death.
Lagen har kallats för dödens tjänare.
2 Corinthians chapter 3, Paul calls it the ministry of death.
Andra Korinthierbrevet 3 säger att det är dödens tjänare.
For a reason.
Ämbete.
God designed the law so that we could die.
Gud skrev för utformade lagen så att vi skulle kunna dö.
Did you know if you couldn't die, you could not be redeemed?
Visste du att om du inte kan dö så kan du heller inte bli förlossad?
If God had not said in the day you sin you shall die, we could not have been redeemed.
Att om Gud inte hade sagt att om du syndar så dör du, så skulle vi heller inte kunna bli förlossade.
Because Christ would have never been able to die for us to redeem us.
För då skulle Kristus aldrig ha dött för oss för att förlossa oss.
Now this is what Jesus did for us.
Det här var det som Jesus gjorde för oss.
The law condemns me.
Att lagen fördömer mig.
I want you to understand a basic principle tonight.
Jag vill att du ska förstå en grundläggande sanning ikväll.
That you were not righteous.
Att du var inte rättfärdig.
In your own righteousness.
I din egen rättfärdighet.
You were never good enough for God.
Du är aldrig tillräckligt god och bra för Gud.
And you as an individual aren't good enough now.
Och du som en individ är inte tillräckligt god. De kommer att ge dem den yttersta härligheten från Gud.
And they never take off their old garment and pick up the new one.
Men de har aldrig lagt av sig den gamla kläddräkten och tagit upp den nya.
Because we're still going about trying to live our own righteousness.
Därför vi försöker fortfarande leva vår egen rättfärdighet.
We're still trying to show the world how good we can be because God saved us.
Vi försöker fortfarande visa världen hur goda och bra vi kan vara eftersom Gud har frälst oss.
But that is not the righteousness God gave to the church.
Men det är inte den rättfärdighet som Gud gav till
The righteousness that God gave the church is the life of his son.
Den rättfärdighet som Gud gav till församlingen, det är hans sons liv.
And he wants him to live through us.
Och han vill att han ska leva genom oss.
The apostle Paul wrote in Philippians chapter 1 and verse 21.
I Filippibrevet läser vi i första kapitlet vers 21.
And he said for me to live is Christ.
Och han sa för mig att leva är Kristus.
Oh, what a saying. I wish I could say it tonight.
Och jag önskar att jag skulle kunna säga detta idag.
For me to live is Christ.
För mig att leva är Kristus.
What is Paul's secret?
Vad är Paulus hemlighet?
Galatians 2 and verse 20.
Galaterbrevet 2:20.
I am crucified with Christ.
Jag är korsfäst med Kristus.
Nevertheless I live.
Men ändå så lever jag.
Yet it is not I that live.
Men ändå är det inte jag som lever.
But Christ that liveth in me.
Men Kristus som lever i mig.
And the life which I now live.
Och det liv som jag nu lever.
I live by the faith of the Son of God.
Så lever jag tro på Guds son.
Who loved me and gave himself for me.
Som älskade mig och gav sig själv för mig.
Colossians chapter 3.
Kolosserbrevet kapitel 3.
If you then be risen with Christ.
Om ni då är uppståndna med Kristus.
He tells us to seek those things that be at the right hand of God.
Så ber han oss att söka det som är Guds högra sida.
And then he tells us when Christ who is our life shall appear.
Och så säger när Kristus som är vårt liv kommer att uppenbaras.
I believe that's verse 4. Then we shall appear also with him in glory.
Då kommer vi också att uppenbaras med honom i härlighet.
We have not realized that we have taken upon a great life within us.
Vi fattar inte att vi har tagit ett fantastiskt liv på oss i oss.
The church has missed this truth for years.
Församlingen har saknat den här sanningen i åratal.
We have gone about trying to show the world how good we are.
Vi går omkring och försöker visa världen hur bra vi är.
And the cry of the world today is we would see Jesus.
Och världens rop idag är att vi skulle så gärna vilja se Jesus.
They don't want to see you.
De vill inte se dig.
They don't want to see how good you are.
De vill inte se hur bra du är.
They want to look up and when they see you coming.
De vill titta upp och när de ser dig komma.
They say yonder comes Elisha in the spirit of Elijah.
Så säger de, här kommer Elisa i Eliande.
I used to know that man.
Jag brukade känna den där
människan. But he's not the same man that I used to know.
Men det är inte samma person som jag kände tidigare.
There's something wonderful different about him.
Det är något fantastiskt, underbart, annorlunda med honom.
There's something tremendous about his life.
Det är något fantastiskt, speciellt med hans liv.
Paul said we have this treasure in earthen vessels.
Paulus säger att vi har den här skatten i kärl av krug i kärl.
That the glory may be that which belongs to God.
Så att äran ska vara den som tillhöra den som den ska tillhöra.
It's in 2 Corinthians chapter 4.
I andra Korinthierbrevet 4 står det här.
But he also goes on and tells us some very practical things there.
Där står också en hel del praktiska saker.
He comes down and tells us that death is working in us.
Han säger att döden arbetar i oss.
That the resurrection life of Jesus might be seen through us.
Så att den uppståndna Kristuslivet kan lysa igenom oss.
In order for that resurrection life to be seen,
så att för att det uppståndelselivet ska synas,
we have to be willing to put off the old one.
Så måste vi vara beredda att lägga av den gamla.
We have to bring it to God.
Vi måste ta det till Gud.
Let's turn over to that passage in 2 Corinthians.
Låt oss titta på det avsnittet i andra Korinthierbrevet.
There's something I'd like to share with you from there.
Det är något som jag skulle vilja delge med er därifrån.
2 Corinthians 4.
Andra Korinthierbrevet fjärde kapitlet.
He tells us in verse 11.
Från vers 11 så säger han till oss.
For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake.
Till jag som är till jag som är vid fullt liv utelämnas för Jesus skull ständigt till att dö.
That the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.
För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp.
Are we willing tonight?
Är vi beredda ikväll?
To take off our mantle,
att lägga av våran mantel,
and tear it in half,
och riva sönder den i två delar,
that he might live through us,
så att han kan leva genom oss.
I'm going to share something with you in closing.
Jag skulle vilja till avslutningsvis vilja dela några saker med er.
That maybe you can explain to you what I'm talking about.
Som kanske förklarar några saker vad jag vill säga.
I'm not talking about something tonight that is hypothetical.
Jag säger inte någonting ikväll som är hypotetiskt.
Something that's just on the drawing board theologically.
Som är bara på det teologiska ritbordet.
I'm talking about something that is entirely and wonderfully practical.
Men jag talar om någonting som är helt och fantastiskt praktiskt.
When Stephen was being stoned to death.
När Stefanos stenades till döds.
We see Jesus in Stephen.
Såg vi Jesus i Stefanos.
We see Jesus in Stephen right then.
Vi ser Jesus i Stefanos just då.
He says, Father, forgive them.
Och han säger, Fader, förlåt dem.
They don't know what they're doing.
För de vet inte vad de gör.
We see Jesus in Paul.
Vi ser Jesus i Paulus.
Paul says in Galatians chapter 1 in the last verse.
Och Paulus säger i Galaterbrevet 1 i sista versen.
And they glorified God in me.
Och de förhärligade Gud i mig.
Many years ago I went through a situation.
För många år sedan var jag med om en händelse.
When God was revealing this to me.
När Gud uppenbarade det här för mig.
And bear with me while I share it with you for just a few moments.
Och be med mig när jag ska dela med det här mer under några ögonblick.
For many years I've been a collector of firearms and things like that. Guns, firearms and so on.
För många år hade jag varit en som samlade på vapen.
From a child my father was a collector.
När jag var ett litet barn så var min far en samlare.
And I guess I got it from him.
Jag tror att jag fick den här från honom.
And it was just something I liked to do.
Och det är någonting som jag gillar att göra.
A lot of them I never even shot.
Många av mina minnen har blivit skjutna.
They were something to make money off of, to tell you the truth.
Det var någonting man kunde göra pengar på. Ska jag tala om för
dig. Better than money in the bank.
Bättre än pengar på banken.
And I was in St. Louis at Roland Smith Church.
Och jag var i St. Louis i Roland Smith kyrka.
And the Spirit of God spoke to me at about 7 o'clock in the evening.
Och Herrens ande talade till mig ungefär vid 7-tiden på kvällen.
And he asked me a question.
Och han ställde en fråga till mig.
He said, "Son, if
min son, om
would you give up those firearms, that collection, if it meant serving me better?"
Skulle du vara beredd att ge upp de här vapensamlingen om det innebar att du skulle kunna tjäna mig bättre?
Now that might not mean a thing to you, but it meant a lot to me.
Det kanske inte betyder någonting för dig, men för mig betyder det här mycket.
And I thought for a minute, and I thought, well, Lord, if it's important to you, it's yours.
Och jag tänkte för en minut, och så sa jag, Herre, om det är viktigt för dig, så är de dina.
And I said, God, if you want me to, I'll sell them as soon as I get home.
Och Herre, om du vill det, så ska jag sälja dem så fort jag kommer hem.
Oh, when I got home the next day.
Och när jag kom hem följande dagen.
I was very busy and I didn't have time to look after them.
Så var jag väldigt upptagen och hade inte tid att titta till min samling.
But 2 days later,
men 2 dagar senare,
I began to discover they weren't there anymore.
Så upptäckte jag att de inte var där längre.
At the very moment God was speaking to me,
i samma ögonblick som Gud talade till mig,
someone was breaking into my home,
så var det någon som bröt sig in i mitt hem,
and stealing every one of them,
och stal hela vapensamlingen.
Well, I kind of felt pretty bad about it.
Jag kände mig ganska missmodig över det här.
And then the Lord began to deal with me and asked me if I could forgive them.
Och då började Herren tala till mig och frågade mig om jag var beredd att förlåta dem.
They were worth somewhere in the neighborhood of $11,000, something like that.
De var värda ungefär $11,000 ungefär.
I didn't mind getting rid of them.
Jag hade inte emot att bli av med dem.
I just would have liked to got the money out of them.
Men jag skulle gärna vilja ha fått pengarna från dem åtminstone.
So the Lord dealt with me about forgiving the person.
Så Herren talade till mig när det gäller att förlåta.
And I said, well, I guess I can, Lord, you know.
Och jag sa, ja, kanske jag kan väl förlåta dem då.
And it was in this that God was trying to really show me something.
Och i det här så ville Herren visa någonting för mig.
And as time went on,
och när tiden gick vidare,
about 3 months later,
3 månader senare,
the police called me one day.
Så ringde polisen upp mig en dag.
And they said, we have found your guns.
Så sa de, vi har funnit dina vapen.
And what was so strange is God had spoken to me that morning.
Och det underliga var att Herren hade talat till mig den morgonen.
And he said to me, you're going to know who took your guns today.
Och han sa att du kommer få reda på vem som tog dina vapen idag.
And sure enough, that day the police called me.
Och sannoliken den dagen så ringde polisen.
And they had found my guns.
Och de hade funnit mina vapen.
They came to my house.
De kom till mitt hem.
And they arrested my oldest son.
Och de arresterade min äldste son.
My oldest son had been into drugs.
Min äldste son hade varit narkoman.
And all kind of things like that.
Och massa saker kopplade till det.
And they took him to jail.
Och de hade tagit honom till fängelset.
I was very upset by this time.
Jag var väldigt upprörd vid det här laget.
Not only had my home been violated.
Inte bara det att mitt hem hade blivit inbrott i mitt hem.
It had been violated by someone I loved very dearly.
Det hade dessutom varit blivit inbrutet av någon som jag älskade väldigt mycket.
And I became tremendously angry.
Och jag blev väldigt arg.
I told his mother I never want to see him again.
Och jag sa till hans mor att jag vill inte se honom igen.
I don't care if they put him in prison and throw the key away.
Det spelar ingen roll om de sätter honom i fängelset, de kastar bort nyckeln.
I was so angry.
Jag var så arg.
And then God came to me.
Och då kom Gud till mig.
In the middle of the night.
Mitt i natten.
And he said, I thought you forgave him.
Och sa, jag trodde att du hade förlåtit honom.
It's easy to forgive somebody abstractly.
Det är lätt att förlåta någon på ett abstrakt sätt.
But then when you know who it is,
men när du vet vem det är,
that can be a different thing,
can't it? Kan det vara lite annorlunda.
Well, I struggled with this thing.
Jag kämpade med det här.
And finally I came to God and I said, God, I can't.
Och slutligen kom jag till Gud och jag sa, nej, jag kan inte.
Did you know that's where God wanted to get me?
Vet du att det var precis dit som Gud ville ha mig?
I always thought I could forgive anything.
Jag trodde alltid att jag kunde förlåta för vad som helst.
I thought I could love anybody, anytime,
anywhere. Jag trodde jag kunde älska vem som helst, när som helst.
And that night God spoke to my heart.
Och den natten talade Herren till mitt hjärta.
And he really laid it on heavy.
Och han lade verkligen tungt på mitt hjärta.
He said, you can't even love your own son.
Du kan inte ens älska din egen son.
You can't even forgive your own son.
Du kan inte ens förlåta din egen son.
And by this time I was really in tears.
Och vid det här laget då var jag verkligen full av tårar.
Then he began to speak to me again.
Och då började han tala till mig på nytt.
And he said, I want you to love him.
Han sa, jag vill att du ska älska honom.
And I said, God, I can't.
Jag sa, Gud, men jag kan ju inte.
He spoke to me the second time and said, I want you to love him.
Han sa, pratade till mig en andra gång och sa, jag vill att du ska älska honom.
And all of a sudden a spark leaped in my heart.
Och plötsligt så uppstod en liten strimma av låga i mitt hjärta.
And I knew what he meant.
Och jag förstod vad han menade.
He wasn't telling me to love him.
Han talade inte om, sa inte till mig att jag skulle älska honom.
He was telling me that I could love him through him.
Men han sa att jag skulle kunna älska honom genom honom.
And I said, yes, Lord.
Och jag sa, ja, Herre.
And my righteousness was stripped away.
Och min rättfärdighet drogs bort.
And in one moment's time,
och i ett enda ögonblick,
the Spirit of God went through me like lightning.
Så gick den helige ande genom mig som en blixt.
And every bit of malice and ill will was instantly gone.
Och all bitterhet var plötsligt som bortblåst.
I was filled with a baptism of love.
Jag fylldes av kärlekens dop.
And for the first time in my life I was experiencing the agape of God.
Och för första gången i mitt liv upplevde jag Guds agape kärlek.
Although I had preached for 20 years.
Och ändå hade jag predikat under 20 år.
The first time in my life I had experienced the agape of God.
Det var första gången i mitt liv som jag upplevde Guds agape kärlek.
The next day I went down to the jail.
Nästa dag så gick jag ner till fängelset.
And I looked at my son.
Och jag tittade på min son.
And I said, son, I don't care what you've done.
Och jag sa till honom, son, min son, jag bryr mig inte om vad du har gjort.
I love you and I forgive you.
Jag älskar dig och jag förlåter dig.
But you know what I knew in my heart?
Men vet du vad jag kände i mitt hjärta?
I knew that Jesus was loving him.
Jag visste att Jesus älskade honom. Det
Because
visste i mitt hjärta.
I knew that I wasn't capable of doing it.
För jag visste att jag själv inte klarade av att göra det.
The love of God was just flowing through me.
Guds kärlek bara strömmade genom mig.
I got him out of jail and took him home.
Jag tog honom ut ur fängelset och tog med honom hem.
When I got him home in the next few days,
när jag kom hem efter några dagar,
he began to steal from me again.
Så började han stjäla från mig på nytt.
He stole my camera and a bunch of things.
Han stjälade min kamera och en massa saker.
And every time he would steal something,
och varje gång som han stal någonting,
the Spirit of God would point it out to me.
Så pekade den helige ande på mig.
And I would go to where it was at and buy it back.
Och jag gick dit där den var och jag köpte den tillbaka.
And then I would come and sit it down before him.
Och sen går jag och sätter ner saken framför honom.
And I would say, son, you can't make me not love you.
Och sa, son, du kan inte få mig att inte älska dig.
I was loving him with something that was far beyond myself.
Och jag älskar honom på med något som var långt utöver vad jag själv kunde klara av.
And I began to understand what it was.
Och jag började förstå vad det var.
It was like sitting down somewhere watching somebody do something.
Det var som att sitta ner någonstans och se någon annan som gjorde någonting.
It was like I wasn't even involved in it.
Det var ungefär som jag själv inte var inblandad.
And here was God loving him.
Och här var det Gud som älskade honom.
Reaching through me to him.
Nådde honom genom mig.
And it was the first time in my life I'd ever experienced this.
Och det var första gången i mitt liv som jag någonsin upplevt detta.
And I began to understand it that moment.
Och jag började förstå i detta ögonblick.
That we have shortchanged the world.
Att vi har lurat världen.
The church has shortchanged the world.
Församlingen har lurat världen.
We have worn our own mantle to the world.
Vi har burit vår egen klädedräkt till världen.
And we have told the world, oh yes, I've got it.
Och vi säger till världen, ja, och jag har det verkligen.
But we've been the same as the world.
Men vi har varit precis likadana som världen.
We have not turned the other cheek.
Vi har inte vänt den andra kinden.
We have not gone the second mile.
Vi har inte gått den andra milen.
We have not done those things in love.
Vi har inte gjort de sakerna i kärlek.
We might have done them in pride.
Vi kanske har gjort det på grund av högmod.
We might have done them in an attempt to be spiritual.
Vi kanske har gjort det i försök att försöka vara andliga.
But we have not done them with the life of Jesus Christ.
Men vi har inte gjort det med Jesu Kristi liv.
That was the secret of the early church.
Det var den första församlingens hemlighet.
They loved the world.
De älskade världen.
They loved each other.
De älskade varandra.
But it was with a greater love.
Men det var en större kärlek.
When Paul writes 1 Corinthians chapter 13,
när Paulus skrev det 13 kapitlet i första Korinthierbrevet,
about the love of God,
om Guds kärlek,
he talks about it like I'm supposed to have it.
Så talar han om det som om jag skulle haft det.
He said, if I speak with the tongue of men and of angels,
som om jag talade med änglars språk,
and it's not a matter of God's love,
men inte en kopplat till Guds kärlek,
if it's not a product of charity,
om det inte är en produkt av Guds barmhärtighet,
he said, it's nothing,
då är det ingenting.
It's a bunch of noise,
det är en samling skräp,
sounding brass and a tinkling cymbal,
som en skrällande symbol.
That fits today.
Det passar idag.
I hear people speak in tongues and prophesy.
Jag hör människor som pratar i tungor och profeterar.
But it is not through the love of God.
Men inte genom Guds kärlek.
It's just noise.
Det är bara oljud.
He said, if I have faith to move mountains and do great wonders and signs.
Han sa, om jag hade tro att lyfta berg och göra stora mirakel och under.
And it's not the product of God's love.
Men om det inte är ett resultat av Guds kärlek.
Doesn't mean anything to God.
Då betyder ingenting för Gud.
He said, if I give everything I have away and give my body as a martyr.
Han sa, om jag ger allting jag äger bort och ger min egen kropp för att döda så bli martyr.
And it is not a product of God's love.
Men om det inte är ett resultat av Guds kärlek,
then it profits nothing.
Då har det inget som helst värde.
If we apply that standard to the church today,
om vi tillämpar den standarden på församlingen idag,
we have a bunch of noise,
så har vi en samling oljud,
a bunch of worthless acts,
en samling värdelösa handlingar,
and we have nothing that profits God.
Och vi har ingenting som är värt för Gud.
Now God gave us these things for a reason.
Men Gud gav oss de här sakerna med en anledning, med en orsak.
And I did not come to condemn tonight.
Jag kommer inte hit för att fördöma ikväll.
I came in love tonight to share something with you.
Jag kommer här i kärlek för att dela någonting med er ikväll.
God has a formula for spirituality.
Gud har en formel för andlighet.
And it is Jesus Christ.
Och det är Jesus Kristus.
Nothing else, nothing less.
Ingenting mindre och ingenting mer.
It is Jesus Christ.
Det är Jesus Kristus.
It is not you being as good as you can.
Det är inte att du ska vara så god du kan.
It is not you being very nice person.
Det är inte att du ska försöka vara en trevlig person.
It is Jesus Christ.
Det är Jesus Kristus.
Watchman Nee said one time.
Watchman Nee sa en gång.
That Jesus Christ was the sum of all spiritual things.
Att Jesus var sonen till allt vad andlighet heter.
And we need to understand this truth.
Och vi ska försöka förstå den här sanningen.
And to realize what God is doing in our life.
Och inse vad Gud gör i våra liv.
When he's bringing us through all of these things.
När han tar oss fram till allt detta.
He's trying to bring us to that place with God.
Så försöker han föra oss till den mötesplatsen med Gud.
Where we're willing to rip off our own mantle.
Där vi är beredda att dra av vår egen mantel.
And to put on the mantle of the Lord.
Och sätta på oss på Herrens egen mantel.
One last scripture.
En enda
bibelavsnitt till. The third chapter.
Från Uppenbarelsebokens tredje kapitel.
It's talking about the church of Laodicea.
Det talar här om församlingen i Laodicea.
The church that says I'm rich and increased with goods and have need of nothing.
Församlingen som säger jag är rik på allting och saknar det, har inte brist på någonting.
He said thou sayest. This is your testimony, church.
Det här är din församlingsvittnesbörd.
I'm rich, increased with goods, have need of nothing.
Jag har allt. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting.
But Jesus says, I'm saying unto you.
Men Jesus sa, jag säger till dig.
Wretched, miserable, poor, blind and naked.
Du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
Then he says, I counsel you to buy gold tried in the fire.
Och sen säger han, jag råder dig att hos mig köpa guld som har redan renats i eld.
And to put on white raiment that the shame of thy nakedness does not appear.
Och sätta på vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet.
And to anoint your eyes with eye salve that you might see.
Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se.
God has a message for this church age right now.
Gud har ett budskap för den här församlingens tidsålder.
If you study the history of the church,
om du studerar kyrkans historia,
in all of the 2000 years the church has existed, or almost 2000 years,
under alla de 2000 år som församlingen har, eller kyrkan har funnits,
never in the history of the church,
så har aldrig i kyrkans historia,
has riches ever been preached as the blessing of God?
Har Guds rikedom predikats så mycket och rikedom som just nu?
Until our generation.
En fram till vår generation.
We are the only generation that's ever preached that.
Vi är den enda generationen som någonsin har predikat detta.
I went to a bookstore the other day.
Jag gick till en bokhandel häromdagen.
They had a book there, it's God's will for you to be rich.
Och det stod Guds vilja för dig att bli, för du ska bli rik, stod det.
We are the only generation that has ever preached that.
Vi är den enda generationen som någonsin predikat detta.
And we are the people that God is talking about.
Och vi är de som Gud här talar om.
And God has a message for this church age.
Och Gud har budskap för här för kyrkans tidsålder.
And whether we like it or not, we're a part of it.
Och vare sig vi gillar det inte så är vi en del av det.
There is a blinding spirit in the church.
Det finns en förblindande ande i församlingen.
Blinding us to the fact that we do not have his righteousness.
Ett som förblindar oss för det faktum att vi faktiskt inte har hans rättfärdighet.
Blinding us to the reality that we are not letting his life come through us.
Som förblindar oss att inse att vi inte låter hans liv få skina genom oss.
Showing the world our righteousness instead of his.
Vi visar världen vår rättfärdighet istället för hans.
There's a message from God coming forth today.
Det finns ett budskap från Herren till oss idag.
It is people I want you to be tested and tried.
Det är folk, jag vill att ni ska prövas, testas.
But that's not the message we hear today, is it?
Men det är inte det budskapen vi hör idag, eller hur?
The message that I hear preached is, oh, Jesus already suffered, so we don't have to.
Det budskap som jag hör är att Jesus har ju redan lidit, så vi behöver inte lida.
And that Jesus was poor, so we could be rich.
Och Jesus var fattig så att vi skulle kunna bli rika.
And Jesus bore the cross so we wouldn't have to.
Och Jesus bar i korset så att vi inte ska behöva.
But the message of God to this generation.
Men Guds budskap till den här generationen.
Is I'm going to have a tried and tested people.
Att jag kommer ha ett prövat och testat folk.
And we're going to buy gold tried in the fire.
Och vi ska få köpa guld som är prövat i eld.
The message of God to this generation is we're going to have to put on his righteousness.
Budskapet till den här generationen från Gud är att vi måste ta på oss hans rättfärdighet.
To cover up the shame of our own nakedness.
För att täcka över vår egen skamliga nakenhet.
The message of God to this generation.
Guds budskap till den här generationen
is that we should pray for God to open our eyes.
Att vi ska be Gud om att han öppnar våra ögon.
And there's a tremendous promise there.
Och det finns ett fantastiskt löfte där.
Oh, a tremendous promise from God.
Ett fantastiskt löfte från Gud.
He that overcometh.
Den som segrar.
I will grant to sit down with me in my throne.
Han ska få äran att sitta med mig vid min tron.
As I overcame and am sit down with my father in his throne.
På samma sätt som jag segrade och fick sitta vid min faders tron.
Verse 21.
Vers 21.
Verse 20.
Vers 20.
Behold, I stand at the door and knock.
Se, jag står vid dörren och bultar.
Behold, I stand at the door and knock.
Se, jag står vid dörren och bultar.
If any man hear me.
Om någon lyssnar till min röst.
If any man hears the spirit of God.
Om någon lyssnar på Guds andes röst.
Let him open unto me.
Låt han honom öppna upp för mig.
And I will come in.
Och jag kommer att komma in.
And I will sup with him.
Och jag ska sätta mig ner och äta med honom.
And he with me.
Och han ska äta med mig.
People were living in that hour.
Gud som lever i denna tid.
It's time for us to cast off our mantle.
Ni som lever i denna tid, det är dags att kasta av er egen mantel.
And to put upon ourselves the mantle of the Lord.
Och sätta på er Guds egen mantel.
It is his glory, not ours.
Det är hans ära, inte vår.
There's no way that I could stand here tonight.
Det finns ingen möjlighet som jag själv kan stå här ikväll.
And take credit for what Jesus did through me.
Och få någon typ av ära av vad Jesus har gjort för mig.
Because I know it was him and not me.
För jag vet att jag inte älskat, men han har älskat mig.
I know that he reached through me.
Jag vet att han har nått till er genom
and
mig.
And he loved through me.
Och han har älskat genom mig.
And at that moment in my life I realized how much I had robbed the world.
Och i det ögonblick som jag insåg hur mycket jag hade lurat och bestulit världen.
Of seeing the true righteousness of Christ.
Från att se den sanna rättfärdigheten.
I want us to pray at this time.
Jag vill att vi ska be vid det här tillfället.
Before we pray, I want to remind you of one thing.
Innan vi ber så vill jag påminna er om en sak.
There was a time in Israel.
Det fanns en tid i Israel.
When they had lost the tablets of the law.
När de hade förlorat Guds lagtavlor.
There was no true worship of God.
Det fanns ingen sann gudstjänst längre.
And one of the kings began to put away ungodliness from Israel.
Och en av kungarna började ta bort ogudaktigheten från Israel.
And when they were cleaning out the temple,
och när de renade templet,
they found the book of the law.
Så fann de Guds lagbok.
And they brought that book unto the king.
Och de tog den lagboken till kungen.
And he read it and he began to tremble.
Och han började läsa den och började darra.
He said, "We have not served God."
Och han sa, vi har inte tjänat Gud.
And he called all the people to seek God.
Och han kallade på alla människor att söka Gud.
And he put the priest to reading the word of God.
Och han lät prästerna läsa Guds ord.
To all the people.
För allt folk.
And there was revival that came.
Och det blev en väckelse som kom.
We've been talking about revival.
Vi har pratat om väckelse.
Do we want revival?
Vill vi ha väckelse?
Then it's going to be through the Spirit of God.
I så fall kommer det bli genom Guds ande.
And I'm talking about the Spirit of God that will bring him the glory.
Och jag talar om den ande som kommer att förhärliga honom.
Man has took the glory of God too long.
Människan har tagit Guds ära på sig själv för lång tid.
And the last move of God.
Och Guds sista drag.
It's going to be a move that brings God the glory.
Och ett drag som kommer att ge tillbaka äran till Gud.
Are you willing?
Är du beredd?
Are you willing to be a part of it?
Är du beredd att vara en del av detta?
Let's go to the Lord in prayer.
Låt oss gå till Herren och be.
Father, we come before you tonight in Christ.
Herre, vi kommer till dig idag ikväll.
And Lord, I have presented the message you put on my heart.
Och Herre, jag har framlagt det budskap som du har lagt på mitt hjärta.
Now, Father, take this word tonight.
Och far, ta det här ordet ikväll.
And bring it deep into the heart of your people.
Och lägg det djupt in i folkets hjärta.
Father, we're like those people that heard the law.
Dessa människor som har hört lagen.
And we are saying, God, we have missed you.
Och vi säger, Gud, vi har saknat dig.
But from this day, God, we want to serve you.
Men från denna dag så vill vi tjäna dig.
And we pray, oh God, begin to deal with our life.
Och vi ber Gud att du ska börja handla med våra liv.
Lord, give us that true righteousness.
Ge oss den sanna rättfärdigheten.
Help us to rip off this old mantle and put on the new one.
Hjälp oss att ta av oss den gamla manteln och ta på den nya.
God, cover us with your righteousness.
Gud, täck oss, övertäck oss med din rättfärdighet.
Lord, anoint our eyes that we may truly see.
Herre, smörj våra ögon så vi kan i sanning se.
And bring us gold tried in the fire.
Och ge oss guld som är prövat i eld.
Father, search our hearts.
Far, sondera våra hjärtan.
And do that within us which glorifies thy son.
Och gör det i oss som förhärligar din son.
Father, we're going to glorify you in the name of Jesus.
Fader, vi förhärligar dig i din son Jesu namn.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
I'd like you to keep your head bowed and your eye closed for
just a minute. Jag skulle vilja att ni håller era huvuden böjda och era ögon stängda.
Is there anybody here tonight that does not know the Lord?
Är någon här ikväll som inte känner Herren?
Is there anybody here that's not a Christian tonight?
Är någon här ikväll som inte är kristen?
You'd like for me to pray with you tonight?
Och du vill att jag ska be för dig ikväll?
I want to be here for you.
Då vill jag vara här för dig.
Anybody here at all?
Är någon här som
All right, I'm going to ask you a second question.
Jag ska ställa en andra fråga.
How many of you were God talking to tonight?
Hur många av er har Gud talat till
Put your hand up.
Räck upp
Nobody's
hand.
Looking.
Ingen tittar.
How many of you were God was God talking to?
Hur många av er har Gud talat till ikväll?
That's what I thought.
Det var det jag trodde.
It is my prayer for you.
Det är min Gud, min bön för er.
That God will continue to make this truth a reality to you.
Att Gud ska låta den här sanningen få bli en verklighet i era liv.
I want you to know I love you.
Jag skulle vilja att ni vet att jag älskar er.
And I want the word of the Lord to be real to you.
Och jag vill att Guds ord ska bli verkligt för er.
Amen.
Amen.
Do you love the Lord?
Älskar ni Herren?
Or do you love him?
Är ni älskade?
Are you willing for him to do this in your life?
Är ni beredda att Herren ska göra detta i era liv?
God knows, doesn't he?
Gud vet, eller hur?
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisa Herren.